Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Numera är Tom Paul inte särskilt aktiv, men han var utan tvekan en av Sveriges främsta tränare på början av 1990-talet och 20 år framåt. Hans klubbar vann 3 SM-guld, tog totalt 9 allsvenska medaljer samt överraskade Europa och då i form av Trelleborgs FF och Halmstads BK. Efter att ha trillat ur allsvenskan under andra vändan i TFF så slutade den 62-årige tränaren helt. Och när vi träffades 2016 berättade han om att suget bara försvann. Om varför han inte gjorde som Lagerbäck, Back och andra rutinerade tränare om en tyst telefon. Dessutom talade Paul om bristerna i svensk fotboll, om att Barcelonas fotboll fått fel effekt, om hur han själv gick från tyskt till engelskt. Dessutom berättade han för första gången om bråken med Hasse Borg under tiden i Malmö FF, om hur sportchefen mörkade värvningar och varför MFF inte vann ännu mer. Givetvis blickade han även tillbaka till storhetstiden i Trelleborg och i Halmstad då Paul gjorde avtryck både i Sverige och i utlandet. Tom Paul vann 3 SM-guld på 8 år och är en av svensk fotbolls mest framgångsrika tränare de senaste 20 åren. Men till skillnad från andra rutinerade profiler som Lasse Lagerbäck, Hasse Backe och Åge Hareide så valde Tom Paul att gå i pension vid 63 års ålder och försvann helt från rampljuset. I den här podden berättar han bland annat om sin syn på det svenska landslaget.
Det har ju varit lite periodiskt ibland när man har haft Elmander eller någon annan forward som har spelat framför Zlatan och den här forwarden har sprungit förbi Zlatan och försvarat. Och sen när Sverige har fått bollen så har han sprungit förbi Zlatan igen och ska springa djupled.
Paul är ärlig om samarbetssvårigheterna med Hasse Borg, Malmö FFs dåvarande sportchef, och varför han inte kunde berätta om problemen när de verkligen hände.
Då hade jag nog inte varit kvar med Malmö FF. Jag gjorde något till någon tidning och det föll inte god jord.
Tom Paul berättar även om hur det gick till när lilla Trelleborg slog ut blivande Premier League-mästarna Blackburn i UEFA-cupen.
Great chance here for Trelleborg. It's Sandell. And he scored! It's the shot away goal.
Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
66.
Familj?
Absolut, jag har en fru, Elisabeth.
Bor?
Jag bor nere i Höllviken, södra Sverige.
Utbildning?
Ja, jag är utbildad idrottslärare och fotbollstränare.
Lön?
Ja, det är knappt nu för det är pension och lite sparade medel.
Den största fotbollsupplevelsen du varit med om?
Ja, det var nog när jag var i Trelleborg och slog ut Premier League-mästarna Blackburn och UEFA-cupen. Det står nog högt på agendan.
Den bästa spelaren du tränat?
Fredrik Ljungberg, måste jag väl säga.
Finns det någon medalj du är lite extra stolt över? Du har ju plockat hem en del genom åren.
Ja, det är klart. Halmstad-tiden med framförallt den andra medaljen då när vi byggde upp ett helt nytt lag var en bra bedrift.
Jag vet inte om du har, man byter kanske inte träningsjacka med,
med andra tränare. Men finns någon sån grej du har bytt till dig eller fått en tröja eller något sånt, som någon raritet som du har sparat?
Nej, det är faktiskt inte. Ja, det har jag aldrig funderat på bara. Så det, nej, det har jag nog inte, tyvärr. Det skulle vara kul att haft.
Vem var en tränare som du inte gillade att möta, som du alltid hade svårt för?
Nej, men jag hade inte så himla svårt för med tränare under min tid i Allsvenskan, kan jag väl säga. Däremot det fanns det vissa lag som var problematiska. Jag minns Sundsvall var ett sånt buggeteam. Både Halmstad och Malmö som vi aldrig besegrade. Det är klart man hade respekt för motståndartränare. Men jag kan inte säga att det fanns någon sån som man var speciellt ängslig för att möta.
Bästa publik du haft?
Ja, men det är ju Malmö-publiken när den satt igång. Även om det var på gamla stadion i Malmö och det var långt till spelplanen, så var de ändå rätt så mäktiga att lyssna på. Sen minns jag när i Israel vi mötte Maccabi Haifa, hette de nog. Ja. Det gick inte att kommunicera på bänken som de här 20 000, sånt liv höll de.
Det var när ni kvalade Champions League med Malmö FF. Ja, spelar du på fotboll? Tippar eller
ja, men det är... Jag är faktiskt inte speciellt bra. Jag åker oftast på slutminuterna. Så i somras hade jag en stor vinst på gång när Assyriska ska kvittera mot Huskvarna 96 minuten. Så det följde. Nej, det är inga stora saker. Det är någon 100-200 kronor sådär. Men ja, det är kul att känna nerven.
Vad har du för favoritlag i Sverige och varför?
Alltså jag har inget favoritlag egentligen. De klubbarna man har varit i har man ju fått en känsla för. Och det är ju såklart människorna i klubben som sätter agendan där. Så mina... Ja, alltså Trelleborg har jag varit i två omgångar, så den ligger mig såklart varmt om hjärtat. Sen har jag min ursprungsklubb som knappt existerar längre ute på Österlen som heter Onslunda. Vi vill ju gärna att det går bra för att hålla på. Men annars så är man väl lite yrkesskadad. Att man har liksom ingen sån hjärtatsklubb, utan man har klubbar som man följer och som man tycker är spännande att ha koll på.
Har du något favoritlag i utlandet?
Ja, jag hade väl under 80-talet var i Liverpool en förebild på många sätt. Och sen har jag bott i Tyskland i Köln. Så FC Köln följer jag, som jag har sett dem väldigt mycket under mina ungdomsår. Så att i så fall kan man väl säga det är de klubbarna.
Vad kör du för bil?
Jag kör en Mitsubishi.
Vad har du för motto?
Nej, jag har inget motto. Jag läser många som har motto, men nej, jag kan inte påstå att jag har något motto som jag kan klämma fram sådär.
När var senast du grät?
Ja, faktum är att ju äldre man blir så lite mer gråtmild blir man. Så det kan ju hända att man sitter och blir lite gråtmild när man ser någon sentimental film och liknande. Så att det kan komma tårar lite då och då.
Senast du var onykter?
Ja, det måste vara onykter. Alltså inte full, men lite salongsberusad. Och har väl hänt, händer ju sådär med jämna mellanrum, höll jag på sig. Vi hade en kusinträff några veckor sen och då var man väl, hade man väl lite ont i huvudet dagen efter.
Tror du på någonting?
Faktum nej. Jag har blivit mer och mer övertygad om att religionen... Jag vet inte om det var någon av Marx som sa att religion är gift för folket. Och det finns ju många bevis för detta, tycker jag. Jag brukar alltid dra den liknelse och undra hur många gudar det finns i världen. Det finns nog ett antal och alla kan ju inte vara den rätte. Så att, nej, jag är inte troende.
Vad läser du?
Jag läser rätt mycket och läser egentligen allting... Har plöjt igenom det mesta av de svenska klassikerna, så att nu blir det, ja, det blir lite blandat. Jag önskar mig faktiskt lite böcker till julklapp, så det kan vara vad som helst, men gärna svensk. Sen har jag Jan Sigurd, är en humorist som jag tycker är, han kommer inte med böcker så ofta, men hans noveller är lite i piratenanda. Det är piraten tycker jag om.
Vad lyssnar du på?
Ja, jag lyssnar på väldigt mycket. Jag har ju en familj som är, håller på med musik, så jag kan vara rätt så allätare, både med klassisk och... Men det är klart, rötterna finns ju 60-talet, så att den musiken sitter ju kvar.
Vad ser du på?
Ja, jag tittar på, jag tittar inte så mycket på TV, men vem vet mest tittar jag på. I princip varje dag när det går. Och sen fotboll såklart, men inte all fotboll. Definitivt inte så att en hel helg går framför TV-apparaten. Spelar in om det är någon bra film och sådär.
Hur aktiv är du på sociala medier?
Det är sms, inget annat.
Jag frågar om det kan klassas som sociala medier.
Ja, jag vet inte. Nej, det är jag inte. Jag är inte aktuell där. Jag är inte med på Facebook och mailar väl någonting, men nej, det är inte mycket.
Två tränare i Sverige slår Tom Prad på fingrarna när det gäller meriter i Allsvenskan. Och i en tid när äldre tränare faktiskt är lite heta, om man ser till Lasse Lagerbäck och Åge Hareide som både varit i Malmö och nu i Danmark, och Hasse Backe blir inplockad till Finland, så kan man ju undra varför ingen ringer till Tom Prad. Kanske är det så enkelt att han inte svarar.
Den naturliga frågan att börja med, vad hände? Du bara försvann.
Ja, jag tog min match för skolan, bara försvann. Det var många som sa, vad hände egentligen? Ja, det som hände var väl att jag hade 2 år kvar på kontrakt i Trelleborg. Och hade väl en ambition att sluta min fotbollskarriär som pensionär. Alltså att köra på till jag hade fyllt 65. Men så trillade vi ur Allsvenskan, tyvärr. Och då var jag 63 och då tänkte jag, ska jag köra på i 2 år till? Det är inte riktigt varken rätt mot klubben eller kanske mot mig heller. Så att, då bestämde jag att nej, jag slutar, och det har jag hållit fast vid sedan dess.
Var det att hungern dog ut, eller var det misslyckandet just med Trelleborg, eller vad var det som bidrog?
Nej, jag vet faktiskt inte riktigt vad det var. Det var nog någon slags kombination där. Alltså, man går ju och funderar när man blir äldre, så vill man göra det och det, och man ser fram emot saker. Och så blev det liksom ett sånt tillfälle att man kunde testa vad livet kunde ge utan fotboll. Och ja, så hoppar jag in på det spåret. Och ju längre man är bort ifrån, det är ju klart att ju längre ifrån en aktiv karriär kommer ju, är man ju.
Men i princip hela ditt vuxna liv innan dess har du ju levt med fotboll. Hur ersätter man det?
Ja, nej, det är väl inte så himla enkelt. Man tappar lite av sin identitet på något sätt. Och visst saknar man när livet... För att vara tränare är ju, som jag brukar säga på den tiden, det är ju som att ha bokslut varje vecka. Och tydliga siffror i tabellen, det är röda eller svarta siffror. Så den här berg- och dalbanan som det är att vara tränare på hög nivå, den har man inte längre, utan nu går livet lite jämnare och lugnare. Och kanske var det också det som jag tänkte på lite grann när jag tog det här beslutet. Så att, jag tror inte man kan ersätta det, man får bara göra någonting annat helt enkelt.
Jag kan tänka mig att det man saknar är liksom kicken när man har vunnit, när någonting har gått bra. Kan du vakna upp idag eller känna idag att jag skulle ändå vilja vara där?
Faktum är att under de åren jag var tränare så drömde jag aldrig om fotboll. Jag drömde om andra grejer, men nu sen jag slutat så drömmer jag om fotboll på olika stadier. När jag var småklubbstränare uppe i Österlen eller när jag var i Halmstad i Malmö. Det dyker upp sådana ur det undermedvetna.
Det är ju pressad tillvaro och var tränare. Jag menar, på slutet var du ju i Malmö FF och Viking och så. Var det trycket också liksom runt omkring fotbollen som blev för mycket?
Nej, det ska jag inte säga, för jag har aldrig mått illa av fotboll. I och med jag höll på så länge och växte in i det gradvis. Ifrån, som jag sa, småklubbsfotboll till lite högre upp i seriesystemet och sen Allsvenskan under väldigt många år, så tyckte jag inte att trycket i Sverige på tränarna är så där vansinnigt tufft. Malmö kunde ju vara tufft när det gick dåligt. Det kan man väl erkänna att man kände av det. Men tiden i Halmstad, Trelleborg var ändå en lugn tillvaro, en ganska skyddad tillvaro kan man väl säga.
Men du upplever att det är så fortfarande, att svenska tränare inte har det trycket på sig om man jämför med utlandet?
Nej, jag tycker inte att den svenska pressen är så påträngande och så tuff som i utlandet.
Det kanske kan vara bra för en del att lyssna på att du tycker så. Det man ändå känner är ju att, jag menar, du är ju yngre än Lars Lagerbäck, och borde du inte köra vidare?
Ja, men då är alternativet att då är det ju att gå all in igen. Och du sitter här i ett hus som jag egentligen köpte för att jag tänkte att när vi flyttar hem från Norge, att jag vill bo i Skåne, jag vill bo här nere någonstans. Och att då bryta upp igen och flytta till Varm. Jag tror att Lagerbäck kan ha kvar sin bas i Sverige och kan flyga till Island och vara där korta perioder. Men det dök aldrig upp. När så hade dykt upp något sånt erbjudande, så hade jag kanske kunnat funderat över det. Men det gjorde inte av förståeliga skäl, eftersom det gick inte så bra de sista åren. Och det här är färskvara.
Om man tar från det att du meddelade Trelleborg, nu lägger jag av, till idag, hur många förfrågningar har du fått?
Faktum är inte mycket. Det dök upp lite precis efteråt, och sen så har det varit mindre klubbar som har ringt och förhört sig av. Men när det gäller de större klubbarna så har det varit i princip tyst. Och det är möjligt att jag var rätt så tydlig när jag slutade, att jag tänkte sluta. Men, eller också så har klubbarna tyckt att de här 20 åren som jag hade i Allsvenskan, det räckte.
Om man ändå ser tillbaka på din karriär, så jag menar, du har 9 allsvenska medaljer av 3 guld under 18 allsvenska säsonger, och jag menar, med då när ni slog ut Blackburn och spelade jämt med Lazio och Trelleborg, alltså du har ju meriter som få andra tränare som var aktiva under den tiden hade. Är du förvånad att du ändå inte har fått mer förfrågningar?
Kanske, ja. Men jag vet inte. Alltså, fotboll har ändrat karaktär. Jag har aldrig sökt ett jobb. Jag har aldrig ringt en klubb och frågat om jag kunde få träna dem eller haft någon agent. Utan de klubbarna som jag har tränat har alltså tagit kontakt med mig. Och marknaden har väl förändrats i en del. Det gäller att vara aktiv på det sättet att man måste söka sina kontakter. Och det gjorde inte jag. Det var kanske fel.
Fick du förfrågningar från agenter och så om att hjälpa dig?
Ja, jag hade något år hade jag någon kille som försökte hjälpa mig, men det blev inte mycket av det.
Så. Och du hade ju ett utländskt gästspel i Viking som ju slutade med att du fick sparken. Hade du under dina år några förfrågningar utomlands ifrån?
Ja, alltså förfrågningar har man ju fått ju. Men alltså, så långt så att man... Jag var i Randers och förhandlade med dem efter Norge. Och den hade jag hoppat på. Men de tvärvände, och jag var ganska säker på att jag skulle få det, utan de tog in Colin Todd, den gamla Derby mittbacken, som sen har varit där. Jag tror han har varit där i 2 omgångar. Annars hade det nog... Det var väl det närmaste. Annars har det varit lösa förfrågningar, men aldrig kommit, så att... Det kom fram några papper på bordet direkt.
Och aldrig några förfrågningar från det svenska förbundet att jobba på något sätt med fotbollen där? Nej. Eller förbundskapten, U21, förbundskapten,
nej,
ingenting
som... Nej, det har varit tyst om det.
Kan du inte känna att det är lite underligt? Åtminstone känner jag det med tanke på de meriter du har haft, att man inte har velat ta vara på det.
Ja, jag vet inte. Söderberg, han framförde någon artikel i fjol, såg jag, att man borde ta tillvara på de erfarenheter som de äldre tränarna hade på något sätt. Och då refererar han till mitt namn. Så att, alltså det är svårt att kommentera. När du är inne i det som klubbtränare, så funderar du så himla mycket på det. Utan då lever du för dagen och gör ditt bästa där. Så att... Och nu är det inte tid att sitta och gräma sig över det.
Hur noga följer du svensk fotboll, om vi tar landslaget exempelvis?
Nej, det är klart, svensk fotboll håller jag mig informerad och har jag koll på. Malmö har jag följt väldigt noga. Så att den inhemska fotbollen har jag bra koll på. Däremot är jag inte lika duktig på utländska klubblag, för det händer så otroligt mycket från en säsong till en annan. Men Jag tittar på internationell fotboll. Jag är lite mentor för en ung tränare i ett division 3-lag i Skåne. Och det har gjort att jag har börjat hålla på och analyserat lag och försöka hjälpa honom på det sättet och hur man ser på fotboll. Så att det är så helt borta från fotbollen är jag inte.
Vem är det som...
Det är Nikes unge tränare, heter Jonas Wamner. Han är 26 år gammal. Och, ja, det blev så här att Andreas Geusen, som är på ungdomssidan i Malmö, var sportchef i Nike också parallellt under några år. Och han frågade mig om jag inte kunde hjälpa honom när han skulle plocka upp honom från ungdomsleden till seniorleden. Och det har bara blivit så. Så det gör jag helt ideellt. Tittar på träningar och kollar deras matcher då och då.
Vad tycker du om det?
Ja, det är kul, därför att dels så håller jag min egen hjärna igång och dels så... Så är det intressant att lotsa en ung kille att inte göra... Jag brukar säga att om du har gjort samma resa på ett år har du gjort som jag tyckte på 20 år. Liksom. Man kan hjälpa honom att hoppa över en massa steg som han hade kanske gjort annars. Och sen av min egen son har börjat träna ett lag också, så att det är också lite hjälp, lite mentor för honom.
Om du ser till svensk fotboll idag, jag menar, om man tittar på landslaget, så känns det som att Erik Hamrén har inte prioriterat det som var din paradgren en gång i tiden, försvarsspelet. Hur ser du på det?
Man pratar mycket med att jag var försvarsspelstränare, men tittar man på hur mina lag presterar, så som du tittar på det Halmstad och Malmö, så gjorde vi alltid flest mål. Men jag fick någon slags stämpel att jag var duktig på att organisera försvarsspel, och vi tränar mycket försvarsspel, och det är kanske en liten brist i svensk fotboll, eftersom det har... Det blev ju en trend med mycket passningsspel och possession-inriktad fotboll, och man tappar en del av det som var svensk fotbolls adelsmärke. Jag tycker man kan säga på landslaget, när jag lyssnar på Lagerbäck, pratar försvarsspel, så känner jag igen mig i hans resonemang, till exempel när han pratar om att blocka skott, hur viktigt det är, och det har jag inte hört någon allsvensk tränare prata om på de sista 7-8 åren, att det är en viktig ingrediens att lära spelare att stoppa inlägg, att blockera skott och så vidare.
Varför har det försvunnit, tror du?
Därför att man har fokuserat på andra saker. Det har blivit, sen Barca kom med sin fotboll där man inte lämnar ut bollen, så har ju den genomsyrat egentligen hela fotbollsvärlden och även i Sverige, så att ungdomsfotbollen är såklart också mycket anfallsinriktad. Men jag höll på då precis efter en del åkte runt och pratade försvarsspel både på distriktsförbund och klubbar, och hade lite förevisningsträningar för unga spelare, och jag tror det behövs en utbildnings, vad ska man säga, renässans för försvarsspel också, inte minst individuellt för unga spelare. Det är inte bara att kunna klara sig en mot en, och jag tror ju aldrig att vi når så långt att ett svenskt landslag eller ett svenskt klubblag kan erövra Europa med en fotboll där man kopierar utlandet. Det tror jag inte, och det tycker jag man har fått rätt många bra bevis på de sista åren, både Malmö FFs framfart och med landslagets dilemma att kunna etablera sig.
Helt enkelt att man måste tillbaka lite mer till rötterna som det som innan
var. Jag tror det, och Lagerbäck med sina framgångar på Island sätter ju väldigt tydlig fokus på det. Att det går att nå framgångar med ett bra organiserat lag försvarsmässigt.
Varför, jag menar, du följer ändå Erik Hamréns landslag, varför tror du inte det har funkat där? Är det bara rulliansen på backar, eller är det någonting på tränarsidan?
Jag blev ju rätt så glad när jag såg hans laguppställning mot Danmark borta i en svår kvalmatch, där han ställde upp och spelade svenskt, där han har Forsberg som springer och djupled och som tar sina löpningar, där du får in Larsen på högerkanten som man kan lita på. Du har två stycken mittfältare som gör jobbet i bägge riktningarna. Och en Zlatan som gjorde ett försvarsjobb som var helhjärtat. Och jag tror att det var de ingredienserna som gjorde att man klarade faktiskt.
Har du sett Zlatan göra ett sånt försvarsspel?
Nej, det har jag inte gjort. Jag vet inte, jag tror det var Backe som sa det i TV, att han insåg väl under matchens gång, för att det här skulle gå vägen, så var han tvungen att lägga ner det arbetet. Men jag har inte sett honom jobba så hårt i försvarsarbetet någon gång, varken i klubblag eller på landslagsnivå.
Kan det vara, jag menar, han är utan tvivel Sveriges största spelare genom tiden och bästa spelare, åtminstone tycker jag och många det. Men ibland känns det ju som att Hamrén kanske underordnat sig honom.
Alltså Zlatan, det har ju varit lite periodiskt ibland när man har haft Elmander eller någon annan forward som har spelat framför Zlatan, och den här forwarden har sprungit förbi Zlatan och försvarat. Och sen när Sverige har fått bollen så har han sprungit förbi Zlatan igen och ska springa i djupled. Det känns lite märkligt. Men om Hamrén har underordnat sig, det kan jag inte svara på. Men Zlatan har ju en sån dignitet och såklart en sån påverkan att det är svårt att inte ta hänsyn till honom. Det måste man göra.
Kan det vara svårt som tränare att ha just det, en sån stjärnspelare i ett medlag som kanske ska bygga mer på kollektiv? Har du haft något liknande?
Nej, men det är klart att det är svårt att en spelare är så dominant och ska spela sitt spel, för Zlatan spelar ju inget svenskt spel, utan Zlatan spelar ju ett spel som fungerar på de internationella storarenorna. Och att sen integrera detta med lite stelbenta svenskar runt omkring är inte så självklart enkelt. Så att, nej, men jag kan inte säga att jag har haft någon spelare som har varit av den digniteten. Det är klart man har haft spelare som har varit bekväma och som inte har gjort jobbet, men som har varit, som Stig Nilsson, min gamla ordförande i Halmstad, sa, som har varit avgörande spelare. Alltså spelare som man kan låta ta ut svängrummet lite extra. Det måste man göra till de här exceptionella talangerna. Ljungberg var en sån typ som i sina unga år som krävde sin plats, så att säga.
När du pratar om svenskt spel, jag gjorde en podd med Stuart Baxter för några veckor sedan, pratade han just om Zlatans enorma betydelse för att han just fått kanske den svenska tränarkåren att inse att ja, men vi måste utvecklas. Vi har liksom spelare som har rötterna i andra kulturer, andra länder, som man inte alltid fått in, men att han har visat den potentialen. Håller du med om det?
Ja, vad menar Stuart? Alltså att
ja, men att man, precis som du sa, att Zlatan har ett annat spel i sig som kanske inte liksom, att en tränarkåren tidigare var fostrad i en milla av att tänk försvarssida, tänk liksom 4-4-2, och så kommer det upp spelare som har andra egenskaper som inte tidigare har varit så vanliga.
Nej, men alltså Zlatan är ju en sån exceptionell talang, så oavsett i vilken tid han kommer fram så kommer han att göra avtryck. Jag vet inte om tränarna. Det är klart att det är möjligt att svenska tränare har släppt fram talang i större utsträckning, men jag har inte riktigt den överblicken som Stuart har internationellt, så att jag kan säga att han har påverkat de svenska tränarna. Jag tror att mig har inte påverkat på det sättet, utan jag tror nog om jag hade haft ett lag igen så hade jag nog försökt att jobba vidare med, inte på samma sätt som jag gjorde tidigare helhjärtat, men ändå tror jag på att man kollektivt kan komma väldigt långt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och länge efterlyst mer debatt i svensk fotboll. Det är för tal.
för försiktigt, för artigt helt enkelt. Tränare vågar inte kritisera andra tränare, ingen vågar säga någonting om förbundskapten Hamrén. Om det sen är av respekt eller om man är helt enkelt rädd för att stöta sig med någon eller på något sätt äventyra sin karriär, ja, det går att diskutera. Inte sällan får vi i media skulden därför att vi pumpar upp minsta grej rätt rejält. Och det ligger säkert en viss förklaring i det. Men de som var med på 70- och 80-talet talar om en hetsk debatt när de tysk-influerade, ledda av Lars Laban Arnesson, stod på ena sidan och de engelsk-influerade, då influerade framförallt av Bob Houghton och Roy Hodgson, stod på andra sidan. Och att det var en debatt som faktiskt vitaliserade och utvecklade svensk fotboll. Tom Prahl, han var med mitt i det hela och han gick en rätt spännande resa till mötes.
Du har ju en annorlunda utbildning och en annorlunda influens i och med att du är utbildad i Tyskland jämfört med, jag menar, många har ju varit engelska influerade med Roy Hodgson, Bob Houghton och dem. Hur har det påverkat dig?
Nej, men jag gjorde en kovändning efter 20 år. Så jag var ju väldigt tysk inspirerad på 60 år, eller på 70- och 80-talet kan man väl säga. Spelade ju med Libro väldigt länge. En av de sista som övergav Libro-systemet. Men träffa folk och blev ju nyfiken på framförallt försvarsmässigt där, hur man skulle kunna jobba i det man kallar för zonspel, man kallar för positionsförsvar idag. Och gick helhjärtat in för det här. Och det var egentligen därför jag blev intresserad av försvarsspel. Så att jag är ju nog mer engelsk inspirerad än tysk. Men samtidigt så är den tyska fotbollen nu, det är en fantastisk utveckling de har gjort där, för att det som har varit så bra med den tyska fotbollen, där man löper otroligt mycket, och det har man fått ifrån man-man-spelets dagar, där man sprang och jagade folk över hela planen kors och tvärs. Så den här enorma löpstyrkan och tempolöpningen som tyskarna har, plus att man då har kombinerat detta med ett anfall, och anfallsspelet har varit rakt i Tyskland alltid. Man har liksom aldrig fångats i den här fällan. Eller fällan kan fel säga, men den fotbollen som Barca representerar, alltså med mycket possession och spel kors och tvärs och att hålla i bollen nästan för sakens skull. Så att få titta på tysk fotboll idag, det är ju egentligen den fotbollen som jag gillar väldigt starkt. Där det går fort, det går snabbt i djupled och man löper mycket och man har ju en teknik som är i hög fart som är överglänser till exempel engelsmännens.
Vad var det som gjorde att du släppte det tyska och gick över på något sätt till det engelska? Jag menar, detta var ju, för de som är unga så minns de ju inte det. Men det var ju en debatt som liksom genomsyrade svensk fotboll 70- och 80-talet. Väldigt hetsk debatt också.
Nej, men jag tog intryck av Houghtons framgångar i Europa. Jag tog intryck av Svennis framgångar i Europa. Då svensk klubblagsfotboll tog titlar i Europa. Och att då som tränare stå vid sidan och titta på, ja, men vad håller de på med? Det går ju jättebra. Så här gör ju inte jag. Och egentligen min styrka som tränare var nog att jag var väldigt nyfiken och liksom slog mig aldrig till ro, utan försökt att förändra saker och ting, både hur man tränar övningsmässigt och pedagogiskt sett. Så tyckte jag väl inte att jag stod stilla någon gång, mer än kanske när jag kom till Norge. För då hade jag hållit på och haft framgångar i 10 år. Där hamnade jag liksom i ett litet vakuum under en period där som kanske också bidrog till att det inte gick så bra. Då.
Om du ser till att du då tog över det engelska från det tyska, kan du sakna den debatten som fanns i svensk fotboll?
Ja, det kan jag verkligen göra. Därför att det är ju den enda gången som man egentligen har haft fotbollstaktik på agendan. Och då var det ju Laban stod i ena ringhörnan.
Lars Arnesson, för de som inte kan den historien, som var förbundskapten som trodde på den tyska modellen. Ja. Och så hade då Malmö FF gått i bräschen, tagit in Bob Houghton och sedermera tog Halmstad in Roy Hodgson. Så det är engelsk mot tyst.
Ja, den var ju tuff den. Och framförallt så var det ju när de här spelarna kom till landslaget, det skulle då spela kanske ett annat typ av fotboll. Men det fick ju en väldigt fin mix 74. När man blandade de här, när Åby med sin lite annorlunda ledarstil
lät de här spelarna blomma ut så att säga. Och så att den här Houghton och Hodgsons arbete i Sverige fick ju en bra framgång då. Även det var väldigt tidigt, för det är 74 vi pratar om då, men det är ju ändå, Bob var ju ändå inflytelserikt då.
Varför tror du inte det finns någon debatt i svensk fotboll? Jag tycker ofta det är väldigt tyst.
Jag kan inte svara på det. Varför inte det finns någon debatt? Jag vet inte om det... Jag vet inte om man kan skylla på journalister att de inte är tillräckligt insatta och att det inte finns någon facktidning. Det finns inga kolumnister som skriver om fotboll initierat riktigt närgång, alltså ur taktiskt synpunkt, där man analyserar och pratar och kanske bedömer tränare och olika lag hur man spelar, utan det är ju ganska ytligt. Man sätter betyg, men man vet egentligen inte riktigt vad man sätter betyg på. Så att, och sen förbundet vet jag inte, har vi inte heller drivet, och tränarföreningen i Sverige finns ju inte längre, den är väldigt svag, va? I Tyskland fanns det i alla fall på den tiden när jag var aktiv en aktiv tränarförening med en aktiv tidning där det kom ut pedagogiska och taktiska tips. Och Norge har också haft en tidning som har varit rätt så livaktig. Så att, jag tror det är såklart en kombination av alla de här faktorerna.
Är man för mycket vänner? För jag vet, jag träffade Kjell Jonevret som berättade liksom att i Norge så pratar inte tränarna alls lika mycket, medan i Sverige är man oerhört schyssta mot varandra. Att man inte vågar gå ut och på något sätt kritisera.
Ja, men det tycker jag är bra i Sverige. Så det tror jag inte har med detta att göra. Därför att den svenska tränarmodellen där man hjälper varandra och pratar med varandra och inte ser varandra som bara som konkurrenter har ändå lett till att vi har haft ett bra klimat tränare emellan i Sverige. I Norge har ju fått sina influenser ifrån England, och tidningarna har tagit med de engelska tabloidtidningarnas avisidor. Så att där är det väldigt mycket mer svart på vitt. Så att det är helt rätt som Kjell, som han hävdade, att konkurrensen och klimatet tränarna emellan i Sverige. Och man har också, ja, det upptäckte jag ju, att man, i Norge vill man ha en tränare som verkligen stod högst upp på scenen och pekar med hela handen. Alltså den typen av tränare som de flesta framgångsrika svenska tränare är, den är inte så, den ser man inte så mycket i Norge.
Ofta när man tar upp det här med debatt, eller jag har pratat med Lars Lagerbäck om det, och liksom säger han, ja men det är ju också för att just journalister, att vi vinklar det till det blev på något sätt lite åt krigshållet på något sätt, att man kritiserar någon när det egentligen inte är så känsligt, därför avstår man heller.
Det är möjligt, men alltså rent taktiska skulle man kunna haft en debatt om ändå ju. Men alltså det finns ju egentligen inga motsatsförhållanden då, eftersom alla spelar ju likadant i Sverige då. Det är zon positionsförsvar. Det finns inget lag i Sverige som skulle få först att spela man-man eller sätta in en libero igen. Och man kan väl säga att det fanns en viss motsatt förhållande senare mot att spela lite långt och spela lite mer genom mittfältet. Men det blev aldrig så pass så att det blev någon debatt av det, utan det är ju ganska likrikta fotboll som spelas överallt idag.
Alltså, till exempel landslaget är ju några som, jag menar, använder din terminologi, så liksom lämnade lite det svenska och gick mer mot anfallsriktigt, mer att ta risker. Och det är ju aldrig en allsvensk tränare som skulle sitta och säga, eller väldigt få skulle sitta och säga att ja, men här gör ju Hamrén fel. Att man vågar liksom inte ta den, för man vill inte smälla någon annan på fingrarna.
Nej, det är väl, men det är väl typiskt svenskt överhuvudtaget. Vi är den här folkhemstanken som dök upp på under Erlanders tid en gång i tiden, den genomsyrar det svenska folket och kanske även fotbollsledare, även såklart. Det är har blivit en ändring de senare år, där egot är mer framträdande. Så att, men alltså, som klubbtränare så skulle jag nog heller inte vilja kritisera förbundskaptenen.
Varför inte?
Nej, man har väl någon slags hederskodex, att det gör man inte, och det skulle kanske kunna Ja, jag kan inte svara på mer än att man har någon slags inte tyst överenskommelse, absolut inte, utan mer alltså ett hederskode så att man respekterar och man kritiserar inte varandra. Men jag håller med dig på att därför känns det lite befriande. Lagerbäck, han är ganska tuff mot Hareide och kan prata om tydliga strukturfel i hans försvarsorganisation och antyder att det där har de inte tränat på tillräckligt, att de inte är tillräckligt bra förberedda. Så det är ganska, ganska befriande. Och när jag nu är pensionär så kan jag ju också ha sådana synpunkter såklart.
Är du förvånad över just han? Han var ju rätt kritisk mot oss i media, att om vi var, eller om folk var kritiska på något sätt, men att han har tagit den positionen. För jag håller med dig, jag tycker han är alltid kul att lyssna på.
Han har blivit folkkär genom sin roll i TV nu och är ju väldigt teoretiskt duktig och pedagogiskt duktig på att visa och förklara. Och så gör han resultat och det, då kan man inte slå honom på fingrarna. Så att han upplever väl en lite andra vår nu. För att när han var förbundskapten så var han inte så utåtriktad av förklarliga skäl.
Kan du känna med honom att han just fått ett erkännande? Även fall, ibland tillskrivs det ju att folk vill ha tillbaka honom i Sverige, vilket jag inte riktigt är säker på. Men han har ändå suttit 13 år så det var inte konstigt att han slutade. Men kan du förstå och känna med att han fått liksom lite revival?
Han har fått kredit för sina år som förbundskapten och de gångerna när han förde landslaget i slutspel. Det tycker jag han har fått nu. Det fick han ju inte under sin förbundskarriärstid. Men det är väl ganska typiskt att eftermäl kommer. Det är som amerikanska presidenter. Den sista tiden så jobbar de mest med att fundera på sitt eftermäl. Så att det blir bra.
Det är drygt 20 år sedan Trelleborgs FF skrällde rejält i Europa och antagligen på ett sätt som vi aldrig kommer att få se igen. Då man skickade ut Blackburn Rovers, som säger att jag skulle vinna Premier League, ur UEFA-kuppen och sen spelade jämt med Lazio som var ett riktigt storlag på den tiden. Det jag minns egentligen mest är hur förbannat svårt det var att följa matcherna. Ja, det var inte som idag att man kunde se allting hela tiden. Utan det var radio och man fick lyssna små bitar. Och jag minns just hur jag satt i köket och försökte få in lite från Lazio och Trelleborg. Och man hade på något sätt fattat tycke för det här laget som skällde. Men att det var väldigt, väldigt svårt. Annat är det idag, vi kan ju se allting. Men då har vi inte så många Trelleborg att följa helt enkelt.
Du slog ju igenom i elitfotbollen i Trelleborgs FF. Du hade innan dess haft en rätt lång karriär i mindre klubbar får man säga.
Ja, i och med att jag var uppväxt i elitfotboll som spelare så tog det ju ett antal år. Det tog nästan 20 år innan jag nådde dit. Och det fanns ingen planering eller tanke bakom det. Därför att du ska tänka på den. När jag började träna i början på 70-talet så tror det fanns en heltidsanställd tränare i Sverige och det var väl Bob Houghton i Malmö. Resten av alla som jobbade inom fotboll hade det på fritid. Så att när jag började träna fotboll så hade jag liksom ingen fundering på att fotboll skulle bli ett levebröd senare. Så att det som hände sen, det var egentligen bara slumpen att någonting hände och så hände någonting annat och så plötsligt så stod man där.
Fast det måste ju vara något, jag tror i och för sig lite på slump och tur och tillfälligheter, men du måste ju ändå ha gjort någonting bra.
Jag påstår inte att jag inte gjorde bra. Men alltså det var ingenting som var planlagt för många unga killar idag. De bestämmer sig tidigt att jag ska syssla med fotboll på heltid. Och utbilda sig och gå helhjärtat inför det. Och är väldigt otåliga att de tvingas träna ungdomslag, att de inte kommer upp i allsvenskan med en gång och så vidare. Det har jag. Många som ringer till mig vill ha hjälp och råd och hur de ska bära sig åt. Men på den tiden så jag höll ju på, jag var ju tidigt och nosade på elitfotboll när jag var i IFK Kristianstad. Vi spelade ju i näst högsta serien. Och sen var jag länge i Malmö fotbollen i Kirseberg. Och då var vi ju Malmös näst bästa klubb och var också uppe och nosade på elitfotbollen. Och jobba lite inom Skåneboll så att det var väl ett rätt så naturligt steg när Bengt Cederberg och Gunnar Persson i Trelleborg hörde av sig att att ta den här chansen. Och att det sen blev en sån fin resa i Trelleborg. Ifrån att ha gått upp i Allsvenskan och tog medalj i 2 år och kom ut i Europa. Det var ju en... Det hade man nog ingen förväntat sig.
Nej, vad var grunden till den succén som det ju ändå blev i Trelleborg, ditt första jobb på elitnivå?
Nej, det var väl att vi... Alltså fotbollslag var inte så jäkla bra organiserade på 80- och 90-talet. Det var fortfarande så att träning och match inte riktigt harmonierat. Man tränade lösryckta stycken. Det var inte så att träningen var speciellt matchlik. Men ja, det var 2 saker att det gick bra i Trelleborg. Det var att vi organiserade laget bra och sen att... Såklart att jag fick in ett antal småklubbspelare som visade sig vara väldigt robusta. De var aldrig skadade och de tålde att träna hårt. Vi tränade inte speciellt ofta, men vi tränade väldigt länge. Och vi löpte mycket, mycket fysisk träning. Så att de här 2 faktorerna, bra organisation, ett robust spelarmaterial, och så började det gå bra. Och sen fanns det liksom ingen självförtroende, växte såklart. Och, ja.
Ni hade också en förmåga att snappa upp spelare som hade blivit över i Malmö FF, antingen på vägen ner från sin karriär eller på något sätt inte slagit sig in.
Ja, det var någon, framförallt Anders Palmer blev ju ett lyckokast för min del på den tiden. Palle lämnade väl lite bitter Malmö FF där Roy inte satsade på honom trots att han hade spelat 350 matcher. Han fick ju en 6-7 år tror jag i TFF med en andra blomning, och han var, det är också en person som har påverkat mig väldigt mycket, och det är inte bara tränare som påverkar en utan även spelare. Palle var en sån spelare som kunde säga saker och ting utan att han egentligen tänkte att nu ska jag göra tränaren råd, utan han sa någonting i bakgrunden eller han sa någonting på träning, och så att man snappar upp saker och ting hela tiden. Så att från den bakgrund jag hade som vi pratade om nyss, ifrån småklubbsfotboll, så byggde man på ett vad ska man säga, en kunskapsbank. Jag hade Claes Malmberg som var hjälptränare till mig i Trelleborg. Han hade spelat Europacupfinalen med MFF mot Nottingham, och han lärde mig hur Bob resonerar. Han lärde mig hur elitspelare resonerar, så att ja, så lyssnar man och så plockar man ihop och så blir det någonting som fungerar.
Vad betyder det att du inte själv hade en spelarkarriär på hög nivå?
Jag tror inte det betyder så mycket, för i grunden så är ju så som jag har bedrivit min tränarsyssla, så är ju för mig tränaren, han är det är ju 2 saker, dels är han instruktör och dels är han ledare, och jag behöver inte kunna visa allting, utan då får man hitta andra knep för att få fram och åskådliggöra det man vill. Och sen ledarstilen, den har jag med, vad ska man säga, personligheten och människan. Så att det är de 2 sakerna som måste fungera om helheten ska bli bra. Det räcker inte bara att vara en duktig instruktör men ledare som är ledarstil som inte funkar. Och du kan inte bara vara trevlig och kul som ledare och liksom inte kunna fungera på träningsplan, utan båda de här bitarna ska ju fungera.
Om du ser till det som ju kanske sticker ut mest, var ju när ni 94 slog ut Blackburn Rovers. Det känns som förhistorisk tid nästan, ja, att svensk lag, jag menar Blåvitt gick ju starkt den tiden också, men just att lilla Trelleborg slår ut det här jättelaget.
Ja, jag tror inte att det inträffar igen att ett svenskt klubblag slår ut det laget som vinner Premier League. Det tror jag inte, det känns osannolikt. Nej, det var en fantastisk upplevelse, även om man ska komma ihåg att det var ju innan den tiden engelsk fotboll hade där man importerade väldigt mycket folk utifrån. Det var ju i stora daget engelsk lag i möten.
Fanns det ens på kartan att ni skulle slå dem, eller du kände att vi har en möjlighet?
Vi hade ju mött engelska lag på träningsmatcher på somrarna, och vi hade ju vunnit tipskuppen med TFF året innan, och även samma år som vi slog ut Blackburn så blev vi 2 i en tipskuppgrupp. Så att
Vi visste väl att vi hade en möjlighet och vi hade scoutat dem bra. Vi hade skickat över gamle Skånebollskillen Stefan Rask och åkte runt och tittade på dem. Och, så att vi var förberedda, men visst, det var väl, vi visste vi hade en chans, men det var väl ingen som riktigt kanske. Men efter 20 minuter i England så insåg nog alla att det här är inte så jäkla märkvärdigt.
And you can almost see the confidence growing throughout the match of the Swedish team. There's Sandell. Oh, he's through. Great chance here for Trelleborg. It's Sandell. And he scored. It's the shock away goal that only a moment ago Trevor Brookings said was a possibility. And Kenny Dalglish and Ray Harford are in real difficulties here.
Ni vann borta, Fredrik Sandell gjorde mål. Ni hade rätt mycket skador också.
Ja, vi hade ett lag som var väldigt rumpugget. Jag tror vi hade en bänk som bestod av juniorer som aldrig hade spelat allsvensk fotboll överhuvudtaget. Och vi fick damma av Lars Blixt, kommer ihåg, en gammal ytter som hade varit skadad hela året. Han fick offra sig och vår skyttekung Issa Manglin lyckades vi sparka benet där på sista träningen. Det var därför Sandell spelade. Och ja, det var någon rätt så allvarlig skada till som inte heller var med.
Sen var det fullt tryck inför returen i Trelleborg och där klarade ni 2-2 om jag...
Det klarade 2-2 med... Vi kvitterade på övertid med 10 man för Jonas Brorsen som spelade högerback. Han blev utvisad när det var 30 minuter kvar och då gjorde Alan Shearer gjorde 2-1 på ett stå. Då var liksom rullgardinen nere, men Leif Inkvist kastade ett långt inkast som förlängdes och Micke Hansen som sen spelade HIF, han tryckte in bollen i straffområdet och Jocke Karlsson som hade gjort två mål den säsongen som jag hade värvat ifrån Kiruna står inne i straffområdet i misstänkt offside-situation och vinklar in en ribba in. Och alla engelsmännen står med händerna i luften att det är offside och domaren tittar på linjemannen och linjemannen håller ner flaggan och sen så är det godkänt och sen blåses matchen av.
Hur var känslan då?
Ja, det var eufori såklart. Det är väl enda gången som man har varit inne på planen och vinkat publik och varit riktigt lycklig. Det var en fantastisk känsla och många var väl, har väl aldrig sett likadan ut varken innan eller efter, för folk de var helt galna där nere.
Hur många anbud kom det efter det? Det brukar ändå vara så att när man, det känns som att det är ju något som borde gett eko.
Ja, nej, Tommy Svensson var tränare i Tromsö. Hade varit, och Tromsö ska ha en ny tränare. Så vi var faktiskt uppe i Tromsö, jag och min fru. Och tittade på den, om vi skulle flytta upp där. Men då visste jag genom en bekant att Halmstad bollklubb skulle ringa. Så att sen ringde Stig Nilsson. Och sen, så det var egentligen bara de två. De två anbuden som...
Tromsö, du slår ut de blivande Champions League eller Premier League-mästarna och det blev Tromsö och Halmstad.
Ja.
Du skulle haft agent.
Jag skulle kanske haft agent, ja.
Toppen är våra HBK. Toppen, de vita och de blå. Gänget, till boll och gänget. När hela Laxan till början ska gå.
Du kom till Halmstad BK och där får man ändå säga att du gjorde avtryck med 2 SM-guld och jag menar ni sålde hur många spelare som helst, Fredrik Ljungberg, Slakovic, har du ens koll på hur många spelare ni sålde under den tiden till utland?
Ja, men vi sålde, under min tid sålde vi faktiskt inte så många utan jag var med och utbildade dem och tog fram dem och sen när jag lämnade sen så försvann de på pärlband allihopa.
Var det egentligen bara Ljungberg som försvann då?
Alltså efter första guldet försvann halva laget. Då försvann Ljungberg till Arsenal och Jesper Mattsson gick till Nottingham, Peter Vogt gick till Leipzig, Liljenberg gick till Malmö FF, lagkaptenen Tommy Hacke Andersson slutade och det var någon till som försvann då. Och sen var då Janne Andersson kom in som assisterande tränare också. Han kom in 99 så det var 2 år senare. Då började vi att plocka in spelare utifrån mindre klubbar som egentligen ingen hade funderat på. Micke Svensson som spelar Värnamo, jag minns att jag tittade på honom. De mötte Skövde tror jag. Och det var, låg ett skrotupplag utanför planen. Jag tror Micke Svensson sköt ut den här bollen 6-7 gånger i det här skrotupplaget. Och jag tänkte, kan verkligen den här spelaren bli allsvensk spelare? Men vi tog in honom. Och så visade det sig att hans stora talang var att han ville träna och han ville bli bra. Och sen tog vi in en kille som vi fick på rekommendationer, som Hasse Alfredsson sa, ifrån Söderhamn, Peter Hansson, som heller ingen hade funderat på. Och sen ringde ordföranden i OS Horna och tjatade hål i huvudet på honom, därför jag hade fått ett tips av Thomas Lyd som jobbar på förbundet, att det fanns en ung lovande kille som hade spelat division 6 fotboll i Ovesholm och sen hade gått till OS Horna som hette Micke Nilsson. Så fick jag dit honom, och när jag började i Halmstad så kom Selakovic från Varberg. Och så började vi satsa på de här lite yngre spelarna, och det tog faktiskt bara ett år så var de färdiga.
Är du förvånad att inte andra scoutar upp den typen av spelare?
Ja, men det fanns på den tiden, fanns det tydligen fortfarande utrymme för att hitta spelare som inte var, som hade gått lite under radarn, därför att de var inte i ögonfallande. Micke Svensson var ingen ögonfallande spelare, inte heller Peter Hansson. Micke Nilsson var väl undantaget, som han tog det inte så seriöst egentligen från början med fotboll.
Om du ser, vad var det du gjorde ändå i Halmstad att ni lyckades? Var det tillfälligheter att tiden var rätt? Det var liksom, även om Bosmandomen hade kommit, så hade den inte riktigt slagit igenom, att ni ändå tar 2 SM-guld och liksom andra bra placeringar. För sen har det inte alls gått i närheten. Även om Janne hade ett silver 2004 så har det inte gått lika bra sen.
Nej, men miljön i Halmstad var väldigt bra, både ur tränarsynpunkt och ur spelarsynpunkt. Vi låg ju lite utanför allfartsvägen när det gäller bevakning, så att vi kunde jobba i lugn och ro. Ja, det var en väldigt kreativ tid tyckte jag, för att jag provade rätt mycket både träningsmetoder, för det var ju så här att 98 så kom det in pengar till klubban, och helt plötsligt så över natt så bestämdes det de flesta allsvenska lagen att de skulle bli professionella, så de skulle ha spelare som tränar.
Var det TV-avtalet då?
Ja. Och då plötsligt, det var ju att klia sig i nacken, plötsligt hade man inte spelare som kom ner klockan 4:30 4 gånger i veckan, utan nu så stod de där varje dag och skulle träna. Så att då fick vi fundera lite grann på, och vi hade en bra stab. Janne kom in och var ett stöd, och vi hade en duktig sjukgymnast som heter fortfarande Simon Bakjoe, som fick ta stor del, fick träning. Och vi tränade mycket. Och folk var aldrig skadade på den tiden. Och vi fick framgång. Så att det växte fram. Vi blev väl 3 99 och sen 2000 så var det liksom raka spår.
Om man tänker lite spelare sålde ju ändå. Jag antar att Niklas Alexandersson måste gått under din tid. Och sen framförallt Robert Andersson mitt under galopperande guldstrid, som ju var rätt laddat. IFK Göteborg går in med 6-7 miljoner. Köper Robert Andersson från Halmstad. Ni konkurrerade om guldet. Ni vann det ju också.
Att du är så väl påläst imponerar. För det här är ju länge sedan. Ja, detta var ju rätt så. Alexandersson och Gudmundsson försvann innan jag kom. Så att mitt första år var ju inte succé. Vi blev 7. Men sen när vi vann 97 så. Och inför Gingblad var jag tränare i Göteborg. Så värvade ju de Robert Andersson. Fredagen den 2 augusti 2000 så värvade IFK Göteborg Robert Andersson, betalade 7 miljoner. Den största inhemska transfern tror jag det. Och på söndagen den 4 augusti så möter vi Göteborg hemma. Och då har jag spelat 4-3-3 med 3 centrala forward under 3-4 månader. Alltså, för att jag ville ha med. Vi hade 3 bra forwards. Vi hade Fockt, Robert Andersson och Mats Lindberg. Och jag ville spela med dem allihopa, men de var inga ytterforwards någon av dem, utan det var centrala spelare. Så att vi spelade ett spelsätt som man kan se lite grann ibland i Europa idag med, alltså med mycket centralt i banan. Och då stod jag där med Robban som försvann, så att jag tänkte, vad ska vi göra här nu? Ska vi gå tillbaka och spela med två forwards nu? Vi ska fortsätta. Men så hade jag Selakovic i bakfickan och tänkte, nej, vi stoppar in Stefan. Så vi stoppar in honom och så han fick debutera mot Göteborg det året och gör 3 mål och vi vinner med 6-0. Och det var liksom, det var också en av de mest minnesvärda matcher som jag har varit med om.
Just med tanke på laddning. Var du emot att sälja Robert Andersson?
Jag vet inte om jag var emot. Det minns jag faktiskt inte. Utan det var Stigen tog det beslutet. Och det var bra betalt. Så att, och vi visste att vi skulle klara oss utan honom. Så att det var liksom inte så att vi satt på pottkant. Och vi ledde ju allsvenskan. Nej, vi ledde inte. Utan vi låg lite efter. Nu jag blandar ihop grejer.
Ja, du sa 2000, men det var 97.
97, det är bra att du påminner mig. Detta är 97. Den 4 augusti 1997, så är det.
Mm. Jo, Anna, det är en sån grej som sticker ut. Du hade ju även då Fredrik Ljungberg i laget. Hur var han att hantera? Han har ju haft en fantastisk karriär, men man har ju ändå förstått med tränare att han inte alltid var lätt att...
Ljungberg stod och knackade på min dörr under hela 96. Då var han 18 år gammal. Då spelade han på kanten. Vi spelade med andra spelare centralt. Stod och knackade på dörren och frågade, när ska jag få spela i mitten? Ja, du ska få spela i mitten så småningom när du har lärt dig det och det, sa jag. Och det som var bra med killarna i Halmstad var att de höll honom i örat och herrans tukt och förmaning. När han kom ner med sitt röda ståhår och hål på byxorna och så vidare. Och han var en charmig ung kille, så att det var absolut inget negativt i honom. Men han ville ta plats. Så att i slutet av 96 fick han spela centralt. Och sen 97 så tog vi steget fullt ut och fick han spela centralt i plan. Och lite i ödes ironi är ju liksom att när han sen försvann från Halmstad igen så blev han kantspelare igen.
Är du förvånad över den karriär han fick? Eller kunde du se det direkt?
Ja, egentligen inte, blev jag inte förvånad. För att jag kan inte säga att jag har kanske påverkat andra spelare betydligt mer än vad jag påverkat Fredrik. För Fredrik har han ju inte lärt sig jäkla mycket, utan han har haft väldigt mycket i sig själv. Och varit, det är lite Zlatan-typ. Det är liksom ingen tränare som man formar inte Fredrik genom att träna organisation och struktur och så vidare, utan man tränar honom genom att man tillåter honom spela det spelet som han är bra på, och det fick han göra, och precis som Zlatan har fått göra. Så att nej, jag var nog inte så förvånad att han skulle lyckas, men att det skulle gå så snabbt som gjorde var väl ändå anmärkningsvärt.
Du är inte förvånad heller att han och Zlatan kanske inte drog jämnt?
Ja, jo, jag vet att det är lite annorlunda, för Fredrik han blev ju en mer ansvarstagande spelare efterhand i Arsenal, känns det som. Det här lite ungdomliga som han hade i HBK tog man bort där, och kvar blev en väldigt professionell spelare.
Under Tom Prahls år i Malmö FF, som både var framgångsrika och aningen turbulenta, så bevakade jag klubben rätt frekvent för Expressen. En historia som man ständigt fick höra var att sportchefen Hasse Borg och Tom Prahl knappast hade samsyn, och att de var närmare ovänner än vänner. Huruvida det var så eller inte fick man inte reda på då, för utåt sett så signalerade både Borg och Prahl att allt var tipptopp. När jag nu konfronterar Tom Prahl med det hela så är det en annan version som poppar fram så här 10 år senare.
Till slut tog du klivet till Malmö FF. Jag vet inte om det var den stora klubben ute på Österlen eller inte. Eller vad hade du för relation när du gick till Malmö FF?
Nej, men min favoritklubb när jag växte upp, det var ju Malmö FF, det är ju helt klart. Men sen när jag var tränare i Halmstad så blev det ju den stora rivalen, därför att det fanns ju inget bättre att vara tränare i Malmö eller i Trelleborg eller i Halmstad än att slå MFF, som då var storbror.
Det gjorde du många gånger, för jag vet många MFF-fans.
Ja, jag tror inte jag förlorade man en gång mot MFF under de här åren. Jag har inte statistik, men vi vann väldigt ofta faktiskt. Så att det var väl ingenting som då lockade. Malmö var ju sämre resultatmässigt än vad Halmstad var. Man har till och med varit nere och vänt i Superettan, och Zlatan, när man sålde honom sen sommaren 2001 var det. Men då insåg jag väl liksom att de här 85 miljoner som Malmö fick in, de skulle göra sig av någonstans. Och efter 6 år i Halmstad så kändes det väl att det var rätt läge att byta klubb. Och ja, Malmö var de som hörde av sig.
Vad kände du när du kom till Malmö? Just det, med tanke på att man, denna storklubb i svensk fotboll hade verkligen varit på dekis.
Ärligt talat så kände jag väl att det var lite på dekis fortfarande, för att det fanns mycket som inte fungerade runt omkring laget i Malmö till fullo. Så att det första som jag egentligen var angelägen, det var ju att bygga upp en stab och en organisation runt omkring laget som passade mig och som kändes bra. Och sen fanns, och sen var det också att, vad ska man säga, reorganisera laget, därför att den truppen som jag tog över 2002 var det väldigt stora skillnader. Det var en ganska stor trupp, men den innehöll också rätt mycket luft, kan man säga, rent spelarmässigt.
Och om man ser till dina år, så jag menar, det som sticker ut är naturligtvis SM-guldet 2004, men om man ser både före och efter så gjorde du ju väldigt bra resultat. Ändå känns det som att du fick kritik hela tiden nästan.
Men det är väl att vara tränare i Malmö, det är väl att vara på det viset. Och sen, ja, jag vet inte om det här. Jo, det var väl så att första året var det väldigt, folk väldigt positiva och glada. Och egentligen skulle vi vunnit redan första året, för vi var i vinnarhålet på hösten då, när vi slarvade bort igen och tapparna fick några dumma förluster. Och det gjorde väl egentligen att kammen växte både på fansen och runt klubben överhuvudtaget, att nu skulle Malmö inte bara ta silver, utan nu skulle man ta guld också. Och när man inte gjorde det då, om man inte vann på beställning, så blev man gnälliga.
Malmö har ju varit nära 2 år, va? Slog Djurgården i 2 matcher i 4, och klubben har gjort allt för att hämta de nyförvärv man ville ha, och med tanke på det så måste ju målsättningen vara att gå hela vägen ner.
Med värvningar som just Patrik Andersson och målskyttarna Igor Sypniewski och Afonso, så ökar kraven från supportrarna. Guldet ska tillbaks till Skåne och Malmö FF.
Nej, förväntningarna är solklara i år. Det är guld som gäller. Det finns liksom ingen annan målsättning som är möjlig.
Med det manskapet de har så, och de pengarna de har investerat i spelarna, så är det bara guld som gäller.
Det blir ett guld, helt allmänt. Det måste det bli bara.
Självklart så vill vi ta guld och vill vi vinna. Men nu pratar vi än en gång om det som händer i oktober. Nu är jag rätt så trött på det. Nu är det mycket intressant att prata om vad som händer imorgon och i nästa vecka.
Sen kom 2004, bland annat Patrik Andersson vände ju hem och det talades om Real Malmö. Hur upplevde du det?
Det var en väldigt rörig säsong 2004. Vi hade ju värvat ett antal spelare tidigare, och vi hade lånat ut Marcus Rosenberg till Halmstad. Och vi hade tagit in Igor Sypniewski från Halmstad i någon slags bytesaffär, man kallade. Och vi hade tagit in en gosse från Norge, Tobias Grahn. Och Peter Ije lämnade oss, som var den stora målsprutan 2002-2003. Både bara han och Skog. De gjorde 35 mål tillsammans under 2 säsonger per år. Det var ju fantastiskt. Jag har sådana målskyttar. Och så kom ju Patrik hem. Så att det var jäkligt rörigt med Igor som inte fungerade, med Tobias som var oförarlig men som hade sina idéer om hur man skulle spela fotboll. Så att,
det skar sig lite mellan er, kan man säga.
Ja, det skar sig gjorde inte, men alltså, vi hade inte samma uppfattning. För han deklarerade att jag har min uppfattning hur vi ska spela. Så ja, det är okej, men vi ska inte spela så. Och samtidigt så gick Halmstad och Mackan som tåget, och
Jag tror vi var nästan 10 poäng efter på sommaren. Och vi hade ett långt misslyckat experiment med att spela 3-5-2 därför att vi skulle utnyttja vårt spelarmaterial. Vi hade Majstorovic, Olof Persson och Patrik. Och de borde spela allihopa, tyckte alla, det tyckte jag också. Och enda sättet att få det här att fungera var att spela med 3 mittbackar. Men det fungerar framförallt inte anfallsmässigt. Så att, och som kronan på verket så åkte vi ur Intertoto-cupen mot Cork City. Och det var ju en skymf som var rätt så dryg att svälja. Vi förlorade både hemma och borta, tror jag. Och sen, vi hade kommit in i, om det var i juli eller början på augusti, så möter vi Halmstad hemma. Och då har jag bestämt att vi ska spela med fyrbackslinjen. Så jag hade satt Olof som högerback och Höjland fick spela höger mittfält. Och det visste jag såklart att det här var ingen bra balanserad uppställning. Och Halmstad gör 1-0 genom Prek, och kommer jag ihåg. Och efter 20 minuter i samma veva så drar Patrik Andersson sönder sin hälsena. Och då på något sätt så ramlade bitarna på plats. För under sommaren så hade Igor försvunnit. Och Gran hade försvunnit. Och jag tror att Daniel, det var också den där Daniel, kom tillbaks. Så kunde vi spela ett mer traditionellt spel som både Malmö och jag var hemma vid. Och sen började vi ju jaga Halmstad bollklubb. Och hade såklart lite flyt på slutet att vi kom i fatten. Men det var en fin tur på slutet där.
Bilden utåt sett, jag läste faktiskt en rätt ny intervju med dig med svenska fans MFF-sida, att du sa att men jag och Hasseborg hade en väldigt bra relation, vi jobbade bra ihop. Den bilden har liksom inte riktigt jag från när jag följde MFF nära på den tiden.
Nej, alltså Hasse var marknadschef, han var fotbollschef och han var en man som stod på egna ben. Och jag kan väl säga att framförallt under sista året så dök upp spelare som inte var mina spelare. Och Hasse hade inte jättemycket tid att egentligen sitta och utvärdera och prata, utan han hade väldigt många hjärn i elden. Så att det fanns inga schismer, men jag kan heller inte säga att det var något djupt samarbete som vi hade under de här åren. Men det var ett professionellt agerande, men visst hade jag önskat att vi hade ett djupare samarbete.
För jag menar, hela hösten där innan det var klart att ni vann, så fanns det ju ändå att liksom, hade du inte vunnit så hade du fått sluta.
Jag tror nog det hade blivit så också. Mm.
För sen förlängde de ju bara 1 år när du vann SM-guldet. Ja. Var inte det konstigt? Alltså det kändes hela tiden som att Hasse Borg hade inte fullt förtroende för det.
Nej, vi var ju inte, vi hade våra kontroverser. Och vi hade olika syn på fotboll skulle spelas. Hasse spelade ju i Braunschweig under 8 säsonger under sin aktiva karriär och var väldigt influerad av en annan typ av fotboll, en tysk fotboll som baseras på individuell skicklighet och på improvisation. Alltså det är så som tysk fotboll såg ut. Och där jag då var mer en strukturerad tränare som ville ha ordning och reda och där jag kunde ge spelarna trygghet och inte förlita mig så mycket på slumpen. Så att där var vi väldigt olika och det satte såklart sina avtryck också. Så jag insåg att Hasse ville ju ha in en tränare som mer för oss, som mer var åt det hållet, och det var ju också därför som Åkerby dök upp så småningom.
Men det låter ju inte som en bra grund att jobba på att det är.
Nej, det var det väl inte heller egentligen, men alltså jag hade ju min stab runt omkring mig som jobbade helhjärtat, men än en gång, det fanns inga kontroverser, inga schismer mellan oss, men det var inte så att vi såg inte riktigt på samma sätt.
Vem anställde dig då? Var det Bengt Madsen och styrelsen då?
Alltså anställde mig, Hasse var ju väldigt angelägen om att, så det var ju Hasse och Bengt som anställde mig, men som sagt, jag var ju tydlig inför både inför Bengt och andra som att jag ville bestämma vilka spelare som togs in, va? Och sättet som Malmö kanske var vana vid, att man hade en sportchef som tog en spelare och sen skulle tränaren rätta sig efter detta och anpassa sig och jobba med de spelarna. Men det var ju liksom helt stick i stäv med hur jag hade jobbat alltid. Alla de spelarna som jag har haft och värvat, både Trelleborg och Halmstad, även i början i Malmö och Malmö-tiden, var att det var jag som kontaktade dem och jag tog hand om dem. Jag körde någon sightseeing med dem första dagen de kom till klubben för att de skulle känna, jag hämtade dem på flyget för att de skulle känna att de kom till en klubb där tränaren verkligen ville ha dem. Så att detta var väldigt främmande för mig, att man hade en sportchef som värva spelare och sen skulle jag göra ett lag av det här.
Men utåt sett då, hade jag ställt den frågan till dig då för 10 år sedan, så hade du ju sagt nej men det är kanon. Fast nu, varför kan man inte säga som det?
Då hade jag nog inte varit kvar med Malmö FF. Jag gjorde något till någon tidning och det föll inte god jord.
Nej, jag tror faktiskt det var till mig. Men...
Nej, det var, nej, jag tror inte det.
Nej, okej, det kanske...
Nej, men det är så att det, då hade jag inte varit kvar, va?
Och ni hade ju, det var ju förutom Cypriniewski, jag menar, du hade Elanga, du hade Lolochanko som stack till AIK Aten. Det talas om även Daniel Majstorovic var väl lite...
Ja, det var väldigt rörigt 2004. Ja, det var svårt. Så därför var det egentligen en stor bedrift att få ihop det här, så att det blev så bra som det blev.
Var det så att spelartruppen blev irriterad både på Lolochanko som drog till AIK Aten med ett sittande kontrakt och även Majstorovic som verkligen ville till Twente, och det sägs att spelartruppen var väldigt ilskna på det?
Ja, det var väl ingen som tyckte detta var bra, för att det störde oss. Daniel hade ju utvecklats under de här 2 åren tidigare, både 2002 och 2003. Från att det var en rätt så, vad ska man säga, nästan feg mittback som inte var inkörd egentligen i det här spelsättet. För han hade varit proffs nere i Tyskland i Fortuna Köln och spelat markeringsspel, och det tog lång tid att utbilda honom i zonspelet. Och först 2004 så föll egentligen bitarna på plats för Daniel. Och sen när han då ville ge sig iväg, så klart att det var väl ingen som tyckte detta var speciellt bra.
Stämmer det att man städade ut hans skåp och kastade grejerna?
Nej, det minns jag inte, ärligt talat. Det minns jag inte. Det kan jag inte svara på. Det vill jag inte svara på.
Nej. Sen gick ni in i 2005 och på något sätt Champions League-drömmen där ni faller mot FC Thun. Är det bland det bittraste du varit med om?
Ja, det var synd, för att vi trodde väl att vi skulle ha en bra chans när vi hade slått ut israeliterna och blev lottade mot Thun, som egentligen på pappret var det lättaste motståndet av de lagen som var kvar. Men samtidigt så hade vi sålde Mackan under sommaren till Ajax, och Skog hade gått sönder under våren, så att vi var tunna anfallsmässigt. Jag minns Marcus Pode som var junior fick spela Champions League matcherna, och jag minns inte vem mer som spelade på topp egentligen där. Jo, det var Afonso, så vi spelade med Afonso och Pode på topp, så att det var inte optimalt. Hade det här varit 2004 tror jag vi hade klarat, men 2005 var vi var för tunna helt enkelt.
Kan du nu när du ser vad de har åstadkommit känna någonting? Finns det något sting av bitterhet, eller liksom så du ser att Malmö nu har gått Champions League och pengarna och flytet och allt vad det innebär, att ni var så nära?
Nej, men vi hade den resan vi gjorde under de åren, den var så pass snabb ifrån att vara nere och vänt till Superettan och tog tillbaka Malmö till toppen igen, så att jag kan inte påstå att jag tycker det känns bittert nu.
Jag tänker på vad du sa om Lars Lagerbäck och eftermälet. Om man tittar de följande åren efter, först kom Sören Åkerby och lyckades ju inte alls, och sen Roland Nilsson och Hans Gren. Det var ju först när Roland Nilsson bytte ut Hans Gren som det lossnade, och att det tog väldigt lång tid egentligen. Jag menar, ni vann 2004 och sen vann inte de förrän 2010. Att dina år, som ändå var rätt hårt kritiserade, var ju väldigt bra egentligen.
Mm. Jo, den prestationen som vi gjorde under de 4 åren får kanske komma lite bättre dagar om man ställer det i relation till vad som hände sen.
Hur ser du på Malmös möjligheter att etablera sig som ett topplag och den rädsla som finns bland många andra fans att Malmö kommer att dominera allsvenskan i många år?
Ja, jag tror att Malmö kommer att vara ett topplag här nu framöver. Men det sa man med IFK Göteborg också när de hade 100 miljoner på banken efter sina äventyr i Europa. Och de här 100 miljoner försvann på 2, 3, 4 säsonger och sen var IFK Göteborg ett mänskligt lag igen. Så att pengarna är inga garantier, men jag tror Malmö är smarta. Jag tror att styrelsen håller på pengarna. Jag tror inte man investerar i att köpa allt för dyra nyförvärv, utan man jobbar med att ha en solid ekonomi. Så visst, MFF kommer att vara ett topplag i svensk fotboll framöver. Det är absolut så. Om man sen kommer att komma ut i Europa igen, det är en annan femma.
Om du ser tillbaka på de tre lag man framförallt förknippade med, så Malmö är starka, Halmstad trillade ur och i Superettan Trelleborg efter ett väldigt ras är tillbaka i Superettan. Mm. Finns det en framtid i elitfotbollen för klubbar som Halmstad och Trelleborg?
Ja, det tror jag. För att men det går lite upp och ner. Det går i perioder, men visst, det tror jag det finns. Det dyker alltid upp mindre klubbar som kan hävdas. I Falkenberg har de, nu är de uppe och vänder. Mjällby har varit uppe och vänt ett antal gånger. Den enda som inte har kommit tillbaka är Degerfors, som inte lyckats göra den här resan tillbaka igen. Så att det finns möjlighet.
Därmed blir det ingen mer Tom Pahle i elitfotboll?
Det verkar inte så. Jag tror det.
Tack så jättemycket för att du tog dig tid.
Tack själv.
Inför min intervju med Tom Pahl i hans hus i Vellinge söder om Malmö så ringer jag runt till en del gamla spelare här för att höra om det finns något man kan lära sig om den gamle tränaren. En av spelarna poängterar att jag ska vara försiktig hur jag beter mig hemma hos Pahl eftersom han är rätt noggrann och ordentlig. Så det var lite ångest när jag mitt under intervjun fäktade lite sådär med armarna som jag kan göra och välte ut min halva kaffekopp över bordet och det rann ner på mattan. Tom Pahl sa att det var lugnt och jag hoppas att det var så, men jag blev lite spak i det läget ska jag erkänna, och det var inte det optimala upplägget. Annars var det väldigt roligt att träffa Tom Pahl. Jag har alltid uppskattat honom och han var en av dem som saknar Super Live som han gärna såg på torsdagar och tyckte det var ett fint komplement med Hasse Backes historier och jag som högg från ena kanten och Jesper Hussfeldt i mitten. Men saker och ting förändras, så är det ju. Däremot inte podden, för vi kör vidare. Åtminstone mot 100 som jag nu kollat upp i slutet av april och förhoppningsvis kör vi på även efter det. Och ni är som vanligt välkomna att komma med era synpunkter och önskemål och annat till mail olof.lund@tv4.se samt Twitter Olof Lund ett ord och Instagram Olof Lund ett ord. Det är bara fritt fram. Tack för den här veckan.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.